Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv. Swedea.
Makrorådet från Dagens Industri.
Hej och välkommen till Makrorådet som ju är podden där vi pratar om de stora ekonomiska frågorna. De som ska prata mest idag är Olof Manner, senior rådgivare på Swedbank och Anna Hammer, investeringschef på Länsförsäkringar. Välkomna båda två.
Tack så mycket.
Tackar, tackar.
Trevligt att ha er här i studion igen. Jag som ska försöka hålla lite ordning här heter Viktor Munkhammar och datumet är 29 september. Först Anna, så måste vi reda ut och säga att du är precis samma Anna som vanligt, men du har gift dig.
Ja.
Och därför har Anna Öster blivit Anna Hammer.
Precis.
Så, grattis.
Tack så mycket.
Stort grattis.
Tack, tack.
Ja,
så
bra.
Det är samma svammel som vanligt, men...
Med nytt efternamn.
Ja.
Ja, ha, bra, då vet vi det. Över till det övriga innehållet då. Vi ska idag prata om utbudschocker och inflation. Hur många tillfälliga utbudschocker kan man ha innan det blir något som inte kanske är tillfälligt? Vi ska prata om centralbankerna som ju skruvade upp temperaturen lite förra veckan och svängde som grupp i alla fall i en mer hökaktig riktning. Och så ska vi få ett begrepp som andas ABBA och Ingmar Stenmark. I den andra halvan blir det spaningar i vanlig ordning och till sist veckans viktigaste. Ett välkänt upplägg för de som återkommande lyssnar på den här podden. Innan vi börjar med allt detta så tänkte jag att vi ganska kort ska prata lite om Konjunkturinstitutets månadsbarometer som släppte för bara en liten stund här sedan på morgonen. Och Anna, det var en liten nedgång som ju var väntat. Den har ju legat på väldigt höga nivåer. Men annars ganska små rörelser. Vill du någon kort reflektion bara kring det som rasslade in?
Ja, men precis. Detaljhandeln såg väl mer positiv ut än tidigare medan industrin gick åt andra hållet. Om jag var
och en liten uppgång för tjänstesektorn generellt tror jag det var också. Men ganska smått generellt.
Ja, och det stämmer väl ganska bra med det mönstret vi ser ekonomin. Fortsatt på väldigt goda nivåer får man ju säga. För att det är ju just det där med att indikatorer, de kan ju liksom komma upp väldigt i början av en återhämtning, och vi har ju varit inne i en period nu under sommaren när indikatorer generellt har kommit ner lite grann. Så att jag tycker på totalt ett styrketecken fortsatt.
Just det. KI har en klassificering där, och det är ju att det läget är mycket starkare än normalt fortfarande på de här nivåerna. Det var bra poäng. Sen Olof, så du snappade upp en sak där när det gäller något som kopplar in i övriga ämnen här, nämligen prisplaner.
Ja, och det var väl egentligen heller ingen överraskning, men prisplanerna ökade då, det vill säga företagen aviserar ju att de så att säga tänker höja priserna ut mot konsument, och det här har vi sett i andra undersökningar och så vidare, och det är någonting som fortfarande ligger framför oss, ska man komma ihåg. Så det är alltså eventuella prisökningar som företagen planerar men som ännu inte har nått oss konsumenter. Och man kan väl också nämna, tycker jag, att hushållens inflationsförväntningar, nu brukar inte de vara världsmästare på det, men det säger ändå någonting om hur de upplever situationen. Hushållens inflationsförväntningar steg då från 4,4 till 5,1% på 12 månaders sikt.
Ja.
Så att det, ja, det är väl ändå en liten fingervisning om hur hushållen ser på prisläget just nu.
Something's cooking.
Så är det alltså.
Ja, bra, och det för oss ju på ett naturligt och självklart sätt över till det första huvudämnet. Nämligen hur många tillfälliga utbudschocker ekonomin egentligen kan hantera innan någon slags inflationsboll kanske sätts i rullning. Och det är ju mycket pandemirelaterat nu. Det är container som är på fel plats. Det är halvledarbrist därför att bilindustrin felbedömde helt och hållet hur de skulle göra. Och vi har transportpriser som har rusat delvis för att återhämtningen gick mycket snabbare än man hade trott. Och så är det lite nedstängningar i olika hamnar, det kanske Kina på grund av utbrott av virus och så vidare. Och dessutom här nu på den allra senaste tiden har vi ju fått någon slags energikris på halsen, och inte bara i Europa utan även i Kina. Så det är många saker samtidigt. Och som sagt, man skulle kunna säga, Olof, att var för sig är de tillfälliga och kopplade till pandemin, när man kan tänka sig att det lugnar ner sig om ett halvår eller ett år. Men när många sådana här saker händer på en gång kan det börja sätta sig och skapa så kallade andrahandseffekter. Vad tänker du om det?
Ja, nyckelordet här är ju övergående. Och det är ju ett relativt begrepp. Jag tror, precis som du har varit inne på, att många av de här prispucklarna då, de kommer att gå tillbaka. Men containrarna kommer att hitta rätt så småningom, och gör de inte det så liksom kommer man väl att göra nya containrar. Och tonnaget kan man också så att säga bygga ut. Så att, och mycket vad det gäller gasleverans och sånt här, det beror på en mängd olika orsaker. Det är utbudsstörningar, det är fabriker som ligger nere. Andra misstänker att man tjuvhåller lite på leveranserna för att vissa avtal ska skrivas på Europa. Jag tänker på det här Nord Stream 2-röret som nu är färdigkonstruerat men inte påskrivet. Det finns en mängd såna här saker. Det mesta kan nog gå tillbaka, men frågan är ju när. Energipriserna är väldigt höga på förhösten och vi går mot ett kallare väder och så vidare. Det är möjligt att de ligger kvar. Om hushåll och andra upplever att de här prisökningarna liksom, att de kommer att ligga kvar längre än vad andra tror, och att de ligger kvar 6-8 månader, då är det ju lätt att inflationsförväntningarna börjar stiga. Och de i sin tur då kan ju transplantera in sig i löner via löneglidning och sånt där. Vi har ju för sig centrala avtal då som inte förfaller förrän i mars 23, men det kan sätta igång processer. Och dessutom, man får vara jädrigt cool som centralbank om man ska se inflationen ligga och printa på höga nivåer under lång tid och streta emot. Och flera andra såna här prischocker är ju inte bara pandemirelaterade. Tittar man ju på livsmedelssidan, kaffe, socker, vete och många sådana här. Det är inte pandemieffekter i första hand, det är klimatrelaterat. Och de prishöjningarna tror jag man får lära sig att kanske leva med under en längre tid. De är nog inte lika övergående.
Nej, i alla fall inte om vi inte tar ett kanske 100-årigt perspektiv, och fullt så långt framåt brukar vi inte titta. Anna, Olof nämnde här inflationsförväntningarna. Tidigare pratade han ju också om KI-barometern där de då steg till 5,1, även om den historiskt har visat sig vara en ganska dålig vägvisare. Han nämnde också löner. Och det är ju de sakerna vi framförallt tittar på när man ska försöka bedöma ifall såna här tillfälliga saker börjar sätta sig mer ordentligt i ekonomin. Är det just de två faktorerna som är viktiga, eller finns det andra saker som du håller ögonen på också?
Nej, men absolut. Det är ju huruvida det blir beteendeeffekter av det här egentligen. Och det är ju bara bredare begrepp av inflationsförväntningar då i det perspektivet. Och vad vi förväntar oss framåt och hur hushåll och företag då agerar i ekonomin. Jag menar, priseffekter eller inflation är ju per definition på något vis alltid tillfälligt. För vi räknar ju det i årstakt hela tiden. Vilket ju gör att ska den ligga kvar och vara hög, inflationen, då räcker det ju inte att priserna går upp väldigt mycket nu. Utan de ska ju fortsätta gå upp i rask takt även från de här höga nivåerna. Och jag menar, på vissa av de här varorna som vi pratar om, så är det väl ganska osannolikt att det ska fortsätta upp i samma takt och vara kvar på de här nivåerna i någon inflationstakt som man mäter då. Utan det handlar ju snarare om att många saker på en gång, en upplevelse av att allt då mer eller mindre blir dyrare, en upplevelse för företagen att nej, men det går inte, vi måste höja priserna. Ju fler företag som tänker så, desto lättare blir det att höja priserna såklart. Det är alltid svårt att vara en enskild aktör och höja priserna, utan det krävs ju liksom på något vis att man får resten av branschen på ett eller annat sätt med sig, att trycket finns där. Så det handlar ju helt och hållet om huruvida man får igång den typen av spiral. Låter ju så väldigt dramatiskt på något vis, att det skulle liksom bli en spiral utom kontroll. Men det räcker ju såklart att det kommer igång och vi har en annan syn på inflationen än vad vi har haft under lång tid. Och anledningen till att det är i så fokus, det är ju just det att vi har ju vant oss vid lägre inflation under väldigt lång tid, låga räntor. Och även tillfälligt högre räntor skulle ju kunna sätta lite fart i både marknaden, och då menar jag inte nödvändigtvis uppåt, utan det här är ju en stor risk. Jag skulle fortfarande definiera det som just en risk, inte något huvudscenario, och med en ganska låg sannolikhet fortfarande att det ska bli ett större inflationsproblem av det här. Men onekligen så är det ju många många saker att ha koll på för att säkerställa att man ser hela bilden.
Ja, Olof, du vill in här.
Titta, Anna var inne på en viktig grej, och det är ju liksom att man på alla pratar ju om inflationen som den stora faran och oj, oj, oj och så vidare. Men jag menar, centralbankerna har ju velat få upp inflationen på målet.
Lite lagom vill man ju ha upp inflationen.
Ja, men exakt, va. Och nu stiger inflationen i och för sig lite snabbare än vad man har trott. Ja. Men i grund och botten så måste det ändå vara positivt. Det måste ju vara positivt att det kanske finns möjligheter att dra ifrån att man får räntor som ligger på någorlunda normala nivåer. Jag menar, nollränta är inget normalt. Även om en generation tar det för givet, så är det ju liksom ett febertillstånd.
Hör ni det, ungdomar? Febertillstånd.
Men är det inte så att man tänker att det är knappt så att de kan gå upp utan att gå upp mycket, räntorna? Det är ju det som blir liksom, för jag håller helt och hållet med. Lite högre räntor och lite högre inflation, det gör väl ingenting.
Men svensk tioåring ligger på 0,5%. Jag menar, vad tusan är det för ränta?
Nej, det är fjärsigt.
Det är kul om man satt i skuld, men det är inte så roligt om man vill placera pengarna.
Nej, men det återkommer ju centralbankerna till ofta. Senast jag råkade lyssna lite på Anna Breman igår exempelvis, och sa jag, vi tycker ju bara det är härligt om inflationen är över målet ett tag. Vi har ju legat under så länge. Hon sa inte, det var inte ett ordagrant citat för att säga, hon sa inte vi tycker det är härligt, men det var det hon menade.
Det kändes så, ja.
Och där, Anna, apropå företagen, tycker jag vi kan sticka in också att producentpriserna, som är alltså ett slags mått på inflationen, fast i företagsledet var ju upp 16% i årstakt senast. Visst ligger ni i årstakterna lite konstiga nu eftersom förra året var minst sagt lite speciellt, men ändå
de lär inte siffra. Vara 16% i årstakt om vi sitter här om ett år. Nej, det kan ni ändå nästan garantera.
Ja, nej, det, jag skulle inte vilja sätta emot om vi skulle slå vad om det, så det gör vi inte.
Tack, och precis som i början där, så Olof och Anna, ni förde oss på ett väldigt smidigt sätt över till huvudämnen nummer två, det här med hur centralbankerna ska reagera på det här. Och vi fick ju som sagt ett antal besked i förra veckan. Det var en stor centralbanksvecka och de flesta gick i åtstramande riktning. Norges bank tog ju täten och höjde räntan som första så kallade G10-centralbank och också höjde sin räntebana. Viktigast av allt, Anna, var ju Federal Reserve, världens viktigaste centralbank, som mer eller mindre sa att ja, de kommer börja trappa ner på de här köpen i november och flyttade sin prognos, som inte är en samlad prognos på samma sätt som exempelvis Riksbanken gör, men ändå tanken om vad som ska hända med räntan, så att det verkar mer troligt att det blir en räntehöjning redan nästa år.
Mm.
Och då är frågan, den här rörelsen bland centralbankerna, vi kan lägga till Bank of England också, lite liknande signaler. Mm. Den här rörelsen och centralbankerna, är det liksom en återställare därför att den ekonomiska delen av pandemikrisen är över, vi ska tillbaka till där vi var innan, eller är det något mer och större som är i görningen då mot bakgrund av den här diskussionen vi har just haft ifall inflationen håller på att röra sig mer?
Får man vara tråkig då och säga att det kanske är en kombination?
Jag kan inte stoppa dig.
Nej, precis. Det är svårt. Nej. Svårt att göra något åt. Nej. Nu blev det så.
Ja.
Nej, men det är klart att man ser ju de här inflationstalen. Man har väntat sig höga inflationstal, men det är ju väldigt svårt. Men vi pratar precis om de här extrema årssiffrorna och så vidare. Det är ju som prognosmakare ganska svårt att pricka helt rätt med exakt vad ska vi förvänta oss med. Hur höga kan de här talen egentligen bli under en tillfällig period om vi tänker oss att
det
är det.
Och hur tillfällig är den tillfälliga perioden?
Och det vill de vill ju prata såklart om att det är transitory, men de vill väl samtidigt inte prata kanske för mycket om det, för de vill ju också skicka signalen att skulle det vara något annat så är vi redo. Så att i vanlig ordning så går ju centralbankerna någon slags liksom balansgång med att lägga liksom ord på våg för att säkerställa att de skickar en tillräckligt tydlig signal om att ja, vi kommer ju inte för evigt hålla räntan på de här nivåerna om världen ser annorlunda ut, vilket ju hade varit konstigt. Det är ju inte riktigt deras uppdrag, men ibland kan man ju få för sig att marknaden tolkar det så att oj, kommer ni ändra er om någonting händer? Det var konstigt. Utan det är ju liksom mer normalläge. Så de försöker ju successivt skruva upp retoriken kring att de kommer strama åt. Och det är klart att även de till viss del, även om man har analyser som säger att det mesta av det här är övergående, så finns det väl en oro även hos dem att de skulle missbedöma läget. Att ja, men har vi verkligen helhetsbilden här nu? Det kommer in fler och fler faktorer som vi precis pratade om som är så kallade övergående. Vilken effekt har det på ekonomin? De har verkligen, precis som vi, inte liksom en perfekt kikare för att liksom kolla framåt, utan det är just i och med att vi pratade om de här beteendeeffekterna så är det ju någonting som är lite oklart i den där ekvationen. Det går inte riktigt att bara rent räkna på vad inflationen blir. Så att jag tycker fortfarande att det är fascinerande. Nu var det en ganska intressant marknadsrörelse liksom kvällen när Fed hade sitt besked,
ja,
och så kom det ju lite
konstigt
senare. Det där tänker jag att det får ju Olof förklara för oss då, hur det kunde bli så där, för att räntorna har ju gått upp en hel del efter mötet, men det hände ju inte speciellt mycket där och då. Så att jag vet inte om marknaden behövde lite tid på sig för att liksom analysera och idissla informationen, men än så länge så är det ju inte så att de förutspår någon extrem ränteuppgång, men de har ju lyckats drama åt budskapet på ganska kort tid på ett sätt som jag inte riktigt hade räknat med.
Det började redan i juni faktiskt. Exakt. När de flyttade från 24 till 23 och så nu då halvt i alla fall till,
precis,
22.
Och ganska, jag menar ändå en hyfsad uppgång, inte till någon typ av neutral nivå under prognoshorisonten som de anser är väl strax över 2%, va? Nu kommer jag inte ens ihåg exakt den siffran, men någonstans,
ja, men det
en bit
jag,
eller två.
Term, ja.
Och det kommer de ju inte upp till under den här prognosperioden, men ändå en hyfsad uppgång får man ju säga. Även om det alltid är svårt att tolka de där prognoserna lite grann, för det är ju inte en samlad vy, utan det är just det där att varje enskild ledamot får lägga in sin prognos och så blir det en median som vi ofta tittar på. Ja. Så det är inte samma typ av budskap som från Riksbanken till exempel.
Ja. Olof, först hade Anna en fråga till dig där, och sen ska jag ställa en svårare fråga till dig. Men den Anna hade...
Tyckte den första var inte riktigt klurig.
Varför dröjde det innan USA-räntorna började stiga? Är det bara sånt som händer på marknaden ibland?
Ja, eller? Jag tror att det var väl en hyfsat lång och våt stubin på det beskedet. Och det var ju först när man såg så att säga kommentarerna och så vidare och smälte in i det här. Samtidigt som man då fick fler och fler mer input av stigande priser, då tog det här så att säga skruv. Man ska veta om då att räntorna hade ju varit på väg upp under hela förra hösten. De toppade ju här under... Så att vid årsskiftet ungefär, sen fick vi en överraskande nedgång på räntorna under hela våren och sommaren. Och det gjorde väl att folk var lite försiktiga. Man hade gått på det tåget en gång, man hade bränt sig lite, man var lite eftertänksam innan man så att säga började sälja sina obligationer en gång till. Men efter det här så har ju liksom takten då accelererat, får man ju säga. Så att det är en mängd orsaker som spelade in.
Ja, just det, vi kan väl säga det att USA-räntorna är faktiskt fortfarande inte uppe där de var i slutet av fjol.
Nej, de har en bit kvar att gå, det gäller även svenska räntor, ja, även om nu avståndet minskar ganska snabbt.
Ja, spännande. Och så den lite svårare frågan då. Allt det här med inflationen och centralbankernas signaler om åtstramning händer ju samtidigt som vi får en del tecken på att återhämtningen tappar fart ganska ordentligt. Många av de faktorer som driver inflation är också dämpande på tillväxten. Exempelvis Tyskland skruvar ju ner prognosen nu därför att det inte finns tillräckligt med prylar som företagen vill ha. Så det är lite knivigt läge kanske att vi ser en kanske skruva ner tillväxtprognoserna, skruva upp inflationsprognoserna. Det är ingen trevlig miljö att vara i för en centralbank.
Nej, det blir ju lite...
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Merslin förvaltar räntedelen i populära AMF balansfond. Fonden har avkastat i snitt 7% per år de senaste 10 åren. Vad beror det starka resultatet på?
Aktiva beslut, snabbhet och att vi förvaltare jobbar tätt tillsammans skulle jag säga. Det fina med balansfonden är att den innehåller AMFs bästa bets. Alltså våra främsta innehav i svenska och utländska aktier plus de räntepapper vi bedömer är bäst.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde. Hänsyn ej tagen till inflation.
Det blir lite fel hur de än gör. Du är inne och petar på ett ord där. Jag ska inte säga det först. Men Det är klart att när vi då ser, och vi ser inköpschefsindex och sånt här som nu börjar gå ner lite grann. Vi ser andra effekter på att de här flaskhalsarna påverkar industrin. Jag tror vi gjorde en undersökning igår på banken där vi, ska vi se, vi hade väl räknat ut
60 miljarder.
Just det, 60 miljarder mindre i exportvolym januari till augusti.
BNP 0,6.
Exakt. Och så att tillväxten just nu faller ju från i och för sig ganska höga nivåer, och vi ser inflationen öka. Och en centralbank då, vad ska de göra? Ska de kyla av ekonomin för att inflationen är på väg upp och liksom och därmed då trycka ner tillväxten ytterligare? Eller ska man försöka stimulera ekonomin genom att hålla räntan låg och samtidigt se på när inflationen... Alltså det är en besvärlig situation för centralbankerna när det här uppstår.
Anna, vill du säga något kort om det innan Olof ska så kastas över begreppet?
Nej, det är klart. Det är en besvärlig situation, för att det är en besvärlig situation generellt att tolka ekonomin med de här extrema siffrorna. Alltså det är ju verkligen inte någon normal konjunkturåterhämtning vi befinner oss i. Och vi kan inte heller hålla något sånt mönster i liksom handen och tänka att så här brukar det vara. Och det talar väl ändå för lite is i magen. Och det är ju det som kommer ske. De kommer ju vilja ha mer information än vanligt för att agera. Och det tycker jag väl i ett sånt här läge känns fullt rimligt.
Ja, och apropå is i magen, så är de här inflationsmålen nu, de har ju mjukats upp lite. Alla centralbanker säger att de är beredda att acceptera att inflationen stiger över målet. Det är ju faktiskt någonting nytt. Och man ska heller inte glömma bort att åtminstone Riksbanken hade ju en erfarenhet när de höjde räntan sist 2011. Och hade lite otur i tajmingen, vilket ledde till en debatt i offentligheten. Det är möjligt att de erfarenheterna ligger och ruvar någonstans i bakfickan, vad vet jag.
Så kan det vara. Och du var inne på det här ordet som du då inte nämnde för att hålla dramatiken vid liv. Det är ju då begreppet, och veckans begrepp, eller programmets begrepp, är ju stagflation. Abba, Stenmark, doftande. Och det är kanske lite starkt att prata om att vi skulle ha det nu när vi får en tillväxt på kanske 4,5% i Sverige, 6% i USA, inflation på kanske 2-3%. Men ändå, stagflation är ju någonting som diskuteras allt mer. Och Olof, på 60 sekunder, red ut.
Ja, först vill jag ge dig rätt så tillvida att vi är ju långt ifrån stagflation, men man tittar på sökmoduler på nätet och ser man att folk nu börjar slå efter det ordet lite oftare. Och jag ser också i artiklar i affärspressen att man börjar prata om det här oftare och oftare. Och själva ordet då är ju en sammanslagning av inflation och stagnation. Det är ju så att säga, det blev då ordet stagflation. Och definitionen är väl då att inflationen ökar samtidigt som tillväxten går tillbaka. Och en lägre tillväxt brukar ju då ofta förknippas med en högre arbetslöshet. Och många har därmed liksom gjort om, så att säga, definitionen till hög arbetslöshet och hög inflation. Men egentligen är det då lägre tillväxt som gäller. Och vi har ju redan varit inne på varför det här är besvärligt för centralbankerna. Liksom, ska de gasa eller bromsa? Och historiskt så har man testat bägge modellerna, ska jag säga. Första gången vi hade riktigt ordentlig stagflation, det var ju i Tyskland på 20- och 30-talet. Och det hade ju då sin förklaring i att man hade övergett guldmyntfoten för att finansiera första världskriget och började trycka massa pengar, och sen hade man räknat att man skulle få tillbaka de här pengarna när man hade vunnit kriget och så vidare. Nu gick det ju inte riktigt så, och det ledde då till stora skulder, och för att betala skulderna fick man trycka mer pengar, och till slut så fick man hyperinflation och några år senare så kollapsade ekonomin. Det är kanske mer senare exemplet som åtminstone jag då faktiskt kommer ihåg. Det är ju faktiskt, ja, det var ju på 70-talet. Jag hör hur fånigt det låter, men faktum är att då hade vi ju stagflation i åtminstone delar av Europa, och framförallt i den amerikanska ekonomin. Och den gången berodde det ju på effekter av Vietnamkriget som satt USA i skuld. Nixon hade också lämnat guldmyntfoten då i Bretton Woods-avtalet 71 och så vidare, och amerikanerna började då också finansiera, så att säga, underskottet med sedelpressarna. Samtidigt steg oljepriserna då. Oljekris 1, 73, så femdubblades oljepriserna och några år senare, 79, så dubblades de en gång till. Och det slog ju brett in i amerikansk ekonomi som då och fick så att säga ekonomin och bromsa upp. Samtidigt som den här monetära expansionen tillsammans med högre energipriser drev på inflationen. Vi hade en inflation på upp mot 12-13%, en arbetslöshet senare på 10%. Så att det är inte så långt borta ur ett historiskt perspektiv då. Att säga att vi är där nu, det är att ta i. Men de första små krusningarna på vattenytan, de har kommit.
Ja, tack för det. Det blev lite mer än 60 sekunder, men en liten ekonomisk historisk utläggning, inget man tackar nej till direkt. Nu, Anna, ska vi kasta oss över spaningarna och du ska vara först ut. Och det blir mera om centralbanker, ja, det är ju det vi pratar allra mest om i den här podden, men det är ju så spännande.
Man får ta varannan gång, så här, finanspolitik, penningpolitik.
Ja, men nu i alla fall, nu ska du spana om ifall Riksbanken ska skilja ut sig igen. Den skiljer ju faktiskt ut sig redan nu.
Exakt.
Att de har varit tidigare än alla andra med att dra ner på sina köp.
Ja, men precis. Man skiljer ut sig på flera olika sätt. Vilket ju kanske är härligt. Men man kan ändå liksom, när man blickar framåt och fundera på hur det här ska kunna hålla i sig. Eller kommer det göra det? Eller kommer någon vara tvungen att ge vika? För det är precis som du säger, att Riksbanken har ju egentligen legat först ute, höll jag på att säga. Det ska man väl aldrig säga. Det finns så många centralbanker så det är svårt att ha koll på precis varenda en.
Den brasilianska har höjt 5 gånger redan i år exempelvis.
Ja. Nej, men vad det gäller just tapering, för det har vi ju diskuterat väldigt mycket, både vad det gäller ECB och USA, så har ju ändå Riksbanken varit tydliga med att de kommer att mer eller mindre då behålla sin balansräkning på samma nivå som nu under nästa år. Och det är ju också tapering. Det är bara att vi inte riktigt pratar om det på det sättet i Sverige. Men att sluta köpa ju det vi diskuterar för Fed och för ECB. Och det gör man ju då om man bara köper för, ja, ersätter förfall helt enkelt i stocken.
Nettoköpen slutar vid årsskiftet.
Precis. Så där ligger man ju och är hökaktigare då i relation till andra centralbanker. Men på räntesidan så är man ju mer duvaktig. Om man tittar på vad de sa förra veckan då, för vi pratade ju just om alla centralbanker som var ute och är de oroliga för inflationen nu, eller hur ser den här balansgången ut? Och där upplever man väl att Riksbanken känns väldigt orolig. Om nu det är ett ord. Vi har ju lägre inflation i Sverige än vad vi har i USA just nu till exempel, så det skulle väl finnas skäl för det. Blickar man framåt så har vi, eller gör också Riksbanken, en något lägre bedömning av hur inflationen kommer att utvecklas än vad till exempel Fed gör då, även om vi precis har sagt att de inte är fullt jämförbara, de här prognoserna, eftersom det ena är Riksbanken som institution som gör en prognos som de alla för det mesta ställer sig bakom, men i Feds fall så är det ju då enskilda prognoser som vägs ihop på olika sätt. Men ändå så har vi ju så att för Riksbanken säger att de inte ska höja alls till och med Q3 2024, vilket är den prognoshorisont de har i dagsläget. Och det får man ju ändå säga en ganska lång horisont när vi diskuterar att Fed ändå skickar hyfsade signaler om att det kanske blir en höjning redan nästa år. Och vi pratade precis om att Norges bank har ju redan höjt, om vi tittar på någon som är nära oss. Så är det nu så då att vi kommer komma tillbaka en sån här period som vi var i förut. Att vi låg och stack ut i räntenivå i relation till resten av världen. Vi hade ju negativ ränta så väldigt länge där på minus 50 punkter. Sen höjde vi ju visserligen då, så vi har ju faktiskt höjt en gång till efter det där 2011 som du sa, Olof, senast. Det var inte senast vi höjde, men det var väl, förra höjningen var ju liksom av annan karaktär på något vis, mer att man ville bort från minusräntan snarare än att man såg framför sig att ekonomin behövde verkligen svalnas av.
Helt korrekt.
Tack. Det blir ändå intressant att se, för att vi var ju en period som var väldigt speciell då med hög tillväxt och en väldigt låg ränta i Sverige. Och det här gjorde ju också att vi såg effekter på kronan. Vi hade en väldigt svag utveckling av kronan under en ganska lång period med den här liksom sänket i minusräntan. Och då diskuterades det om det inte bara var ränteskillnaden jämfört med andra länder, utan också just att vi de facto hade minusränta. Så det är väldigt många olika faktorer som som kommer in. Mm. Men nu blir det intressant att se då när vi blickar framåt. Kommer för det första Riksbanken kunna hålla i och sticka ut? Man tänker sig ju kanske att det är väldigt svårt för en centralbank i en liten öppen ekonomi att avvika allt för mycket. Eller kommer liksom någon ge vika? Sannolikt inte Fed ta hänsyn till Sverige utan snarare kanske tvärtom då att vi tvingas ta hänsyn till resten av världen. Eller kommer vi komma in i en ny period där till exempel då kronan går kräftgång? Och få det tufft om vi ska sticka ut på ett, om just i det hänseendet då med lägre ränta.
Innan du ska få komma in, är inte ECB väldigt avgörande här? Den här elefanten som sprutar vatten som Ingves brukar prata
och
om.
Och
de verkar
väl
inte ligga i brådrasket med att höja, va?
Nej, men det får man väl hålla med om. Det, självklart, de finns ju där som någonting som Riksbanken sannolikt behöver ta mer hänsyn till än Fed. Men det är ändå liksom intressant att fundera på kronan i relation till dollarn och så vidare. Så ECB får väl vara någonstans mitt emellan då.
Ja, bra. Olof, väldigt kort om Anna spaning innan du tar
den. Jag delar den fullt ut. Det blir väldigt spännande här. Jag håller också med om att ECB nog betyder mer för Riksbanken än vad kanske Fed gör. Så de kan man ju luta sig emot. Men om det är så nu att kronan då går svag utav det här faktumet. Ja, det är ju ingenting som kommer dra ner inflationen, allt annat lika. Så att allting slår tillbaka.
Ja, så är det.
Det är nästan så att vi får inflation vad vi än gör nu, eller?
Ja, fast det är övergående.
Ja, just det.
In the long run, it's all övergående. Olof, din spaning då, det handlar om energipriserna och vår tids största fråga, klimatomställningen.
Jo, och det är väl en snabb spaning och kanske mer av en tanke då. Men energipriserna nu är ju höga i stort sett vilken energikälla man än talar om. Elpriser, gaspriser, oljepriserna. Igår i alla fall över $80 per fat fallit tillbaka lite idag beroende på större amerikanska lager och så vidare. Men trenden är ändå där. Och jag vet ingenting om vädret, men det skulle ju kunna bli som meteorologer då förutspår att det blir en kall vinter. Jag har ingen aning om det, men går man in i vintern med de här energipriserna, med ett dieselpris som börjar närma sig 20 kronor och elräkningarna trillar ner på nivåer som är överraskande höga. Då är jag ju rädd så att säga att det här kan få effekter på den nödvändiga klimatomställningen så att säga att man det som är kvar i plånboken blir liksom lite mindre och att man då brinner kanske lite mindre för den nödvändiga förflyttningen från fossila bränslen in till andra typer av energikällor. Så det är jag lite skraj för att för allting tyder ju på att det liksom det måste genomföras och tittar vi på åtminstone svenska statsfinanser i Magdalenas lador så knakar det ju i väggarna och det kommer se ännu bättre ut framöver. Så det är liksom dags att börja med de här investeringarna nu. Och jag är lite rädd för att höga energipriser, om de biter sig fast, då kan så att säga, ändra momentum lite i den här klimatomställningen när det börjar svida och betala för, så att säga, för mycket av den energi vi använder. Oavsett om det är för att värma upp huset eller köra bilen. Så att man kan inte vänta. Och jag förväntar mig också att den här kärnkraftsdebatten bara kommer att bli en vildare och en mer högljudd.
Kan man inte tänka tvärtom då också? Att höga energipriset gör folk mer angelägna om investeringar som gör att man gör av med mindre energi. Vilket ju är positivt ur klimatomställningen.
Det är också ett spår man kan dra utav det. Men jag är osäker på vilken vändning det tar. Historiskt vet jag ju att när folk får börja betala lite mera. Ja, då skriker man också på någon form av förändring. Och i det här fallet så är jag rädd då att det kan påverka klimatdebatten fast åt fel håll då. Ja. Men som sagt, det är en tanke, det är en spaning, det ligger i framtiden. Vi får se.
Bra. Anna, väldigt, väldigt kort om Olofs innan vi ska ta veckans viktigaste.
Nej, men jag håller med. Det är ju väldigt mycket, ovanligt mycket som kretsar kring energi, får man väl ändå säga just nu. Därför känns det ju som en oerhört intressant spaning utifrån att jag tror också att vi kommer diskutera det här väldigt mycket närmsta halvåret. Jag hoppas väl också lite på att man försöker hitta lösningar då, långsiktiga lösningar snarare än, vilket jag tror att Olof också hoppas på, snarare än att man tar ett steg tillbaka. Men mycket energifokus.
Ja, bra. Då ska vi runda av detta med veckans viktigaste, Anna. Vad man absolut inte får missa under ja, de närmaste 7 dagarna kan vi väl säga.
Det har ju varit inte jättelätt, höll jag på att säga. För det känns som att allt hände förra veckan.
Det var en dålig introduktion tycker jag. Men visst,
nu är det ute. Men det är klart att det är intressanta saker hela tiden. Så att jag tänker att vi kanske fokuserar på inköpschefsindex då. Som ska trilla in och som jag alltid gör det precis så här i månadsskiftet. Så att för tillverkningsindustrin så brukar de ju komma den första. Och för tjänstesektorn... Är det tredje eller är det fjärde?
Det brukar vara 2 dagar senare.
2 dagar senare.
Att det blir 3 dagar senare.
Precis,
därför att den första är på fredag och den fjärde är på måndag.
Precis.
På kanelbullens dag.
Jo, bra, då kan vi fira också när tjänste-PMI kommer in. Ja. Antingen en dysterbulle eller en gladbulle. Att det fortsätter att se fint ut. De har ju kommit ner ganska mycket under sommaren. Det pratade Olof om tidigare. Den här typen av indikatorer. Vilket ju är helt naturligt. Det hade varit konstigt annars. De jämför ju väldigt mycket med månaden innan. Hur ser det ut? Det kan inte fortsätta gå i samma takt upp som vi hade med den här liksom absoluta catch-up-effekten precis när det börjar lätta lite efter nedstängningar. Så att det kommer ju inte vara på de nivåerna, men det är ju såklart intressant att se om det blir påtagliga fall från de här nivåerna.
Och så ska vi hålla koll förstås på priskomponenten. Det blir spännande. Absolut. Det var ju rekord i de preliminära indexen från EMU.
Men det är ju en del flaskhals, väldigt tillfälliga effekter i de där då.
Precis.
Ändå. Man får hålla tungan rätt i mun.
Bra, då tackar jag er, Anna och Olof. Jag tackar alla som har lyssnat. Jag påminner om att det finns andra poddar från Dagens Industri, exempelvis Analyspodden varje fredag och Digitalpodden. Och sen vill jag komma med en specialare. Vi har ju pratat idag om att det är mycket inflation och det är många som mejlar och hör av sig om det. Och därför kommer det vara ett specialprogram av Makrorådet där jag ska prata med Marcus Vidén som numera är ekonom på SCB men som tidigare har suttit i Statistiska centralbyråns KPI-nämnd. Han kan allt om hur det där måttet är konstruerat, vad som fångas upp och vad som inte fångas upp. Och har man frågor till Marcus så kan man mejla dem till makroradet@di.se. Det här kommer, själva podden kommer att spela in i oktober så att det finns lite tid. Men frågor om KPI, vad som fångas och inte, inflation, mejla dem till makroradet@di.se så ska jag försöka vidarebefordra dem till Marcus Vidén. Nu ska vi sätta punkt för idag. Ta hand om er till nästa gång. Hej då!
Makrorådet från Dagens Industri. Podden klipps av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fällman.
Varje vardag klockan 7 uppdaterar DI TV:s morgonkoll dig om natten och morgonens viktigaste nyheter. Från börsstängningen i New York till läget i den asiatiska handeln. Och strax därefter kommer podden med samma namn. Prenumerera på morgonkoll du också så är du uppdaterad inför varje ny arbetsdag. Morgonkoll finns där andra poddar finns.
Äntligen är det vår i luften. En annan sak som är i luften just nu är pollen och insekter. Men lugn, det fixar vi. Hos oss på Circle K kan du tvätta bilen snabbt, enkelt och hållbart från endast 159 kronor. Så passa på att möta våren i en skinande ren bil. Välkommen till Circle K.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot...
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.